Du lyssnar på Webradio Areton.
Jag är Eva-Marie Janelio. Inne på mitt 49:e år. Visionär. Envis. Uppfinningsrik. Nyfiken. Driftig. Och modig. Ja, det är den bild som väldigt många människor i min omgivning har av mig. Till stor del så stämmer den här bilden. Men en del av mig är också väldigt rädd, orolig och ibland kan jag känna mig otroligt liten. Ett av mina bästa minnen från min barndom, det är när jag glatt skuttade iväg med min hand i min fars hand till cirkustältet som precis slagit upp i stan. Vi skulle titta på elefanterna. Jag var helt uppslukad av de här stora djuren med sina vackra, kloka ögon. De verkade så snälla, trots sin enorma storlek. Jag bestämde mig då i det här ögonblicket. Jag skulle bli elefantskötare på cirkus när jag blev stor. Livet för den här lilla flickan, med sina långa flätor, förändrades dock väldigt kort därefter. Mina föräldrar var båda två trasiga själar som kämpade stort med sina egna inre. Avsaknaden av den trygghet i hemmet som borde lägga grunden för varje liten människa utvecklade istället i snabb takt en allt mer splittrad personlighet som inte hade något som helst egenvärde. Jag genomgick hela min uppväxt och skoltid med ett känsloliv som frös till is djupt där inne. Jag lärde mig snabbt konsten att hålla masken, spela ett spel utåt och alla trodde att jag var ett välmående barn med stöttande föräldrar där hemma. Samhörigheten med djur blev min frizon och i den frizonen så överlevde jag. Katterna där hemma blev mina förtrogna. Så fort jag hade chansen till att komma i kontakt med djur, då försvann jag in i ett slutet rum i mig själv. Och i det rummet så fann jag tröst. Mitt samspel med människor blev ett inövat rollspel utan känslor. För jag visste inte hur känslor bemöttes på ett sunt sätt. Eller hur man kunde skilja på de olika känslorna. Hemma så blev jag en suverän iakttagare. Och genom att iaktta ansiktsuttryck, vad konsekvenserna av ansiktsuttryck kunde leda till, så blev jag en mästare på att parera mitt agerande för att undvika de värsta konsekvenserna. Även i sammanhang utanför hemmet så studerade jag andra människor väl. Jag övade in hur man bör agera i olika situationer och då märktes inte mina tillkortakommande på det känslomässiga planet. Det här inövade beteendet, det höll ända upp till 20-årsåldern. Då vaknade mina känslor efter att jag hade flyttat hemifrån. De började sakta tina upp. Jag började känna mig handikappad i samspel med andra människor och jag upplevde jättestor förvirring i de känslor som plötsligt började leva i mig. Jag påbörjade då en 6 år lång terapiomgång tillsammans med en gestaltterapeut för att lära känna mig själv och lära mig identifiera de grundläggande känslorna som vi har i oss.
Slå dig ner och låt dig hälsas hjärtligt välkommen till vår makalösa cirkus Homo sapien. Största möjligaste tystnad nu om jag får be. Låt oss vänta glatt på vad som härnäst kommer ske. Slå dig ner och låt dig hälsas hjärtligt välkommen till vår makalösa cirkus.
Yeah.
Makalösa cirkus Homo sapien. Största möjligaste tystnad nu.
Under de 6 åren som jag gick i terapi lärde jag mig grunderna i hur livet fungerar. Vi jobbade aktivt på att plocka fram mitt känsloliv. Vi identifierade och lärde mig känna igen känsla för känsla. Vi byggde upp mitt självförtroende och min självkänsla genom att jag fick spela rollspel. Jag fick spela rollen både som mig själv och rollen som mina medmänniskor. Sakta, sakta så växte en fungerande människa fram. En ny människa som vågade ta plats. Men framförallt så vågade jag börja lita på mig själv. Och jag började kunna agera utifrån mina egna önskningar och drömmar. Segern var stor när jag efter alla år avslutade min terapiomgång. Genom att ge mig ut och tågluffa i Europa. Med bara mig själv som sällskap. Att ta steget till att söka hjälp kändes till en början väldigt skamligt för mig. I min värld så tänkte jag, det är ju bara psykiskt sjuka människor som går till psykologer. Eller är det inte så? Och jag var ju inte psykiskt sjuk. Psykiskt sjuka människor, de blir ju inspärrade på sjukhus. Laddningen i att söka samtalshjälp, den finns kvar än idag för många människor. Även om det har blivit mer accepterat så är det ett enormt stort steg för många människor som jag möter varje dag på min klinik. Jag skulle vilja rekommendera alla människor att någon gång i livet gå en terapiomgång. Enligt mitt tänkande så finns det ingen absolut helt hel människa. Vi går alla omkring med stora eller små obearbetade upplevelser och beteendemönster som vi skulle må väldigt gott av att göra upp med. För många kan det kanske räcka om man delar sina tankar med kloka vänner eller familj. Men om sår från det förgångna sitter som djupa är, som återkommande rivs upp till kriser eller destruktivt beteende, då anser jag att det behöver vara en välutbildad terapeut som på ett objektivt sätt kan guida den drabbade genom sin smärta. Jag säger genom sin smärta. För jag tror inte alltid på att gå runt den. Om man väljer att gå runt och undvika sin smärta varje gång som den visar sig, då lär den komma tillbaka i ny tappning ganska snart igen. Genom upplevelser som väcker obehagliga känslor bygger vi upp beteendemönster som är hämmande och som förhindrar oss från att leva ett liv i glädje och tro på oss själva. Rädslor gör att vi undviker att ta nya steg i livet. Ilska och frustration gentemot andra människor gör att vi ofta skyller på andra som orsak till att en situation stagnerar. Om vi istället för att gå ifrån en konflikt i missmod, om vi istället stannar upp och försöker förstå varför den andra människan gör som hon gör, då tror jag att vi kan lära oss väldigt mycket både om oss själv och om andra. Och i detta växa som människa. Genom terapins växande självförtroenden så vågade jag börja ta plats i livet. Någon elefantskötare blev jag dock aldrig. Jag hamnade istället i restaurangnäringen. Under några år lärde jag mig allt ifrån att servera, baka pizza, skaka drinkar och tjänstgöra som restaurangchef. Min fysiska kropp tog dock stryk av alldeles för tungt jobb, långa arbetspass och mycket festande. Det blev genom erfarenhet av en behandling hos en kiropraktor som mitt eget intresse för den fysiska kroppen väcktes. Parallellt med restaurangjobbet så utbildade jag mig till massageterapeut och öppnade egen rörelse så småningom. Jag trivdes jättebra med livet, hade massor med kompisar, en egen verksamhet på tillväxt och jag upplevde att tillvaron var ganska problemfri. Livet var en ständig fest. Tills den dag min mor dog. Jag trodde att jag genom den tidigare terapin gjort upp med mitt förflutna. Då min mor inte hade haft förmåga att möta min önskan om att vi tillsammans skulle jobba i terapi med vårt förflutna, då hade jag gjort valet att bryta med henne för att kunna leva mitt liv. Jag hade lyckats gott i att skapa mig ett fungerande liv och lagt alla upplevelser som jag hade varit med om under min uppväxt på hyllan. Med min mors död så kom insikten ikapp mig att nu var det för alltid omöjligt att finna frid i det förflutna. Jag var helt ensam kvar. I skydd av en osynlig glaskupa så levde mycket av uppväxtens känslor isolerade kvar i djupet av mig. När min mor dog så splittrades glaskupan runt de här djupliggande känslorna. De släpptes fria och jag hamnade i en djup livskris.
Svära förstå om man icke ser den. Om man ser att efter stormens piskan kommer solen fram. Men det hjälper sjældent den der er blevet gode. For når vennerne forsvinder og når livet er betrængt, men alt med ganske andre øjne. Man øver sig og bliver langsomt bedre til at se og skelne mellem sandheder og løgne. Man siger jo, at det der sker er altid godt. Man siger så meget, men ved så lidt, når angsten den har fat. Og sjælen mærker illusioner brister. For når vennerne forsvinder, og når livet er betrængt, ser man alt med ganske andre. Man øver sig og bliver langsomt bedre til at se og skelne mellem sandhed og løgne. Alting kan gå i tu, et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok. Et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. For når vennerne forsvinder, når livet er trængt, ser man alt med ganske andre øjne. Man øver sig som bedre til at se og skelne mellem sandheder og løgne. Alting kan gå i tu, et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. Alting kan gå i tu, et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu.
ett tag innan jag hamnade rätt hos en privatpraktiserande psykiater som kunde möta mig i min kris. Jag är ingen förespråkare av läkemedel, men ibland kan läkemedel ha en befogad plats. För min del hade läkemedel en funktionell roll genom att de kunde tona ner de allra största ångesttopparna. Och på det sättet så kunde en emotionell läkningsprocess bli möjlig i mig. Jag gick samtidigt på samtal hos min psykiater varje vecka som jag åt antidepressiva medel under ett halvår. Vi pratade inte bara om känslomässiga smärta. Den här kloka läkaren, hon introducerade mig i ett område som var ganska nytt för mig. Det var själen. Ungefär vid samma tidpunkt som jag började hitta tillbaka till livet blev jag genom mitt massörförbund inbjuden till en föreläsning om akupunktur. Nålar, det var absolut ingenting som jag var intresserad av. Så jag tackade nej till att gå på föreläsningen. Jag planerade min tid väl så att jag skulle komma till det ordinarie mötet när akupunkturinslaget var överstökat. Men föreläsaren, han hade inte haft vett att hålla tiden, så han pratade fortfarande när jag ramlade in. Med en suck så satte jag mig längst bak. Men mina öron, han uppfattade de sista 10 minuterna. Han pratade ju inte alls om nålar. Han pratade om hur kropp, psyke och själ hänger samman i ett nätverk och hur energin av våra tankar och känslor kan påverka vår fysiska kropp. Det slutade med att jag åkte hem från mötet med en anmälan i handen till 5 års studier, både i traditionell kinesisk medicin och västerländsk medicin. De här 5 åren blev en omvälvande process. Förutom att sätta mig på skolbänken igen och få in all ny kunskap så vändes hela min världsbild upp och ner genom ett helt nytt österländskt tankesätt. Många av mina värderingar och mycket av min livsstil ställdes om. Min syn på värdet av materiella ting förändrades väldigt mycket under min studietid då jag insåg att livet var värt så mycket i sig själv. Nya insikter tog plats och pusslet över mitt eget liv kompletterades ännu mer. Många av de människor jag mötte under min utbildning, de var som man brukar säga alternativa. Diskussioner om etiska perspektiv och vad som är viktigt i livet väckte många nya frågor i mig. Jag tog in tankarna från diskussionerna och lät dem gå några varv inne i mig själv. För att känna efter hur landade de i mig. Det var många gånger jag fick revidera mina tidigare övertygelser. Den kinesiska medicinen har många tusen år på nacken. Teorierna har vuxit fram i en helt annan tid. Och i en kultur där den språkliga traditionen är filosofiskt förankrad. För att beskriva ett hälsotillstånd eller en kroppsfunktion så använder man väldigt ofta metaforer. Och det gör att beskrivningarna låter som sagor. Det tog lång tid innan jag verkligen kunde börja ana vad som egentligen beskrivs när man översätter det här tankesättet till västerländska termer. Nej, jag varken pratar kinesiska eller kan skriva de här tecknena själv. Men som tur är så har det funnits pionjärer som tog den här kunskapen till västvärlden. Och de fick börja med att först lära sig kinesiska för att kunna få tillgång till de gamla texterna. Det är tack vare de här pionjärernas översättningar som har gjort det möjligt för den kinesiska medicinen att sprida sig i västvärlden så starkt som den gjort under de senaste 30 åren.
Surfar efter skatte du vill ha. Du kostym av märket antivåld. Din klocka tickar. Du läser om att månen blivit såld. Vad kostar åsikten i fönstret där? Vem äger luften som vi andas här? Den mesta kan man köpa.
Jag brukar säga att jag har två fantastiska vägledare i livet. Den ena vägledaren heter mina motgångar och den andra vägledaren heter mina fördomar. När vi hamnar i hotfulla situationer och starka motgångar, då väcks naturligt en inre överlevnadsinstinkt i oss. Om vi lyckas komma ut hela på andra sidan, ja, då har vi blivit väldigt stärkta av erfarenheterna. På ett liknande sätt så ges vi möjligheten att utvecklas genom att uppmärksamma de fördomar vi går runt med. När jag kommer på mig själv att jag har fördomar, då stannar jag numera upp och tittar närmare på dem. Att behöva kapitulera och omvärdera mina egna övertygelser ger mig en fantastisk möjlighet att utveckla min sinnesvärld. En sån där fördom ställdes jag inför igen 2007 då jag mötte Lillian Pearl Bridges för första gången. Hon är professor i orientalisk medicin och världsledande expert i kinesisk ansiktsdiagnostik. När jag hörde mina kollegor berätta om hur hon skulle kunna diagnostisera både det psykiska och fysiska hälsotillståndet enbart genom att studera linjer i ansiktet och färgskiftningar i ansiktet, då vaknade min skepticism. Precis som jag hade upplevt motståndet till föreläsningen om akupunktur 10 år tidigare, så kände jag ett jättestarkt motstånd och seriositeten i ansiktstydning. Jag gick trots allt, trots mina fördomar, så gick jag och lyssnade på henne. Och nu 6 år senare så har jag precis avslutat hennes internationella masterprogram. Det där med att kunna läsa ansikte, det var ju egentligen väldigt logiskt. Ansiktets muskler rör sig samstämmigt med vårt känsloliv. Oavsett om vi är medvetna eller omedvetna om våra känslor, så speglar ansiktsmimiken vår inre känsloliv. Studier av ansiktsmimik finns redan väldokumenterad genom Darwins forskning. Om en känsla upprepas tillräckligt ofta så bildas det till sist en tydlig linje. Och den linjen, Den finns där även om ansiktet är stilla i stunden. Att iaktta och tolka ansiktsuttryck. Det var ju precis det jag omedvetet hade gjort under hela min uppväxt. För att parera inför min mors känslosvängningar. Plötsligt blev mycket av mina egna känslomässiga arbete och mina egna erfarenheter en betydande tillgång när jag medvetet började studera ansiktsdiagnostik för Lilian. Hela min egna inre resa har tillsammans med mina fördjupade studier medverkat till att jag idag i mitt kliniska arbete har inriktat mig väldigt mycket just på psykosomatiska besvär. Jag valde inte den inriktningen medvetet när jag studerade. Men min egen livsresa har lett mig dit. Ansiktsdiagnostiken. Det tog mina tidigare yrkeskunskaper till en helt ny dimension. Idag så läser jag av ett ansikte medvetet. Och det erbjuder mig en värdefull genväg i mina möten med mina medmänniskor. Många söker hjälp för ett fysiskt besvär. Men där bakom så ligger det väldigt ofta emotionella blockeringar som har satt spår i kroppen. För att komma till rätta med de fysiska besvären på sikt så behöver vi också ofta titta på det emotionella måendet. Och inte sällan så upplever personen en befriande aha-upplevelse när den känslomässiga smärtan släpper greppet om den fysiska kroppen.
Oh.
Jag brukar numera oftast runt nyår göra årsbokslut över mitt liv. Mår jag bra som det är i stunden? Eller behöver jag göra några förändringar för att uppnå vad jag behöver ha för att må bra? Jag sätter mig bokstavligen ner och skriver en lista på vad jag behöver förändra för att uppnå mina visioner och mina mål. Visionerna, de får gärna vara hur stora som helst. Där släpper jag loss mina drömmar. Men för att visioner ska kunna uppnås, då räcker det inte alltid med bara min insats. I regel så måste det ofta också till att omvärlden förändras. Men även om visionerna kanske inte alltid är realistiska, så är de viktiga för mig att ha. För de hjälper mig att behålla riktningen i mitt liv. Däremot så måste jag alltid kunna komma till de mål jag sätter upp. Målen måste vara realistiska utifrån var jag befinner mig just nu. Och för att nå dit behöver jag skapa en konkret plan. För att göra det ännu enklare att nå mina mål så gör jag också upp delmål för att kunna bekräfta mina egna insatser på vägen framåt. Glädje är en livsnödvändig ingrediens jag behöver, både när det gäller jobb och privatliv. När jobbet är tungt och oinspirerande, då måste jag göra någon förändring så att jag hittar tillbaka till glädjen. Det kan vara att jag går en utbildning, att jag träffar kollegor, att jag utvecklas på något vis i mitt företagande. Den där missnöjesklockan inom mig, den hör jag numera jättesnabbt när den plingar till. Jag blir då både gnällig och lite småbitter. Och bitter, då har jag lovat mig själv att aldrig någonsin bli. Hur mycket motgångar jag än möter. Hamnar jag ändå nära gränsen till bitterhet, då stannar jag upp. Jag drar mig tillbaka, rannsakar mig själv och försöker identifiera vad är det jag egentligen är missnöjd med. När jag är klar över vad det är, då gör jag upp en ny plan för de förändringar som jag behöver göra. På samma sätt går jag igenom mitt privata liv. Har jag tråkigt eller känner jag mig ensam? Då är det ingen annan än jag själv som kan skapa den förändringen. Jag tillåter mig att känna känslorna en stund. För de finns ju där i mig. Men om jag stannar kvar i de här känslorna för lång tid, då har jag lärt mig att jag har en benägenhet att fastna i dem. Och jobbet att ta mig upp ur de här tunga känslorna, det tar så otroligt mycket energi. Att jag numera ser till att vända på känslorna innan jag når alldeles för djupt i dem. Rädsla är en annan känsla som jag brottas med. Både under min uppväxt men även senare i livet. Jag har befunnit mig i livssituationer där rädsla och ångest har fångat mig i ett jättestarkt grepp. Min allra största rädsla handlar om nära relationer. Att släppa in en annan människa i sitt hjärta, det kan hela djupa är. Men det kan också förgöra om kärleken missbrukas. Om hjärtat har blivit djupt sårat, då är det lätt hänt att man blir rädd för att släppa in kärleken igen. Men det är i just nära relationer som vi har största möjlighet att spegla oss i varandra och på det sättet växa i oss själva. Jag kom fram till slutsatsen att jag har alldeles för mycket kvar att lära mig om mig själv. Så jag bestämde mig för att våga möta min allra största rädsla igen. Och den här gången känner jag att jag har kommit hem.
Der er intet, der sker uden en grund. Var der nogen, der fortalte mig, dengang jeg var ung? Jeg har prøvet alt. Og selv hver gang jeg faldt, rejste jeg mig op igen. jeg kan vise jer på min krop og på mit sind. Jeg har prøvet alt. Jeg har prøvet alt. Som et vers, der fandt sin sang, står jeg her og ser om vejen. Den var lang, så er jeg kommet hjem. Så er jeg kommet hjem. Der er intet, der lokker mig tilbage ud af dette øjeblik, denne time, denne dag, for jeg er landet her. Og jeg er præcis, hvor jeg skal være, er ved at finde frem til det menneske, jeg er. Bange for at fejle mere. Lever man af det, jo hvad der sker. Som et vers, der fandt sin sang, står jeg her og ser om vejen. Den var lang, så er jeg kommet hjem. Står jeg her og ser om vejen. Den var lang, så er jeg kommet hjem. Så er jeg kommet hjem. Så er jeg kommet hjem.